Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mommy Flemister är född i Lund 1971 och är en av Sveriges mest spektakulära handbollsspelare någonsin. Med sitt spelsinne, spänst och snabbhet var han en publikmagnet på Lugis hemmamatcher och bortamatcher. Efter att spelarkarriären tar slut flyttar han till Västafrika för att som entreprenör vara med och bygga upp ett ekonomiskt oberoende Liberia. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om mängden föräldrar under uppväxten i Lund, plyometrisk träning, känslan att tävla mot de allra bästa i Bundesliga och hur hans dröm ser ut för Liberias framtid. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi ta reda på var Mommy är uppväxt.
Jag ska säga Vildansvägen, vilket är väster. Jag var där tills jag var 9. Sen så flyttade vi till norr. Och det var Norra Fäladen, Magistralsvägen. Så jag har fått liksom, det bästa av två världar, tycker jag.
Och går sen på Fäladsgården eller?
Nej, jag fortsatte faktiskt gå på fågelskolan. Hela vägen ut. Jag tror jag är jättesvårt att... Jag vet inte. Släppa banden liksom. Så jag kör ju hela vägen tills det är slut. Så det var en naturlig liksom, avbräck där man går till gymnasiet sen. Så nej, jag kände att fågelskolan var min grej.
Ändå en bra cykelbit från Fäladen till fågelskolan.
Ja, och därför hade jag min Crescent 10-växlade. Mina systrar kan man säga banar i vägen för mig. Jag har två äldre syskon. Eller systrar. Och de banar vägen för mig på så sätt att en svart liten unge är inte ovanlig. Så att när jag gick på Forsbergs minne så hade de redan varit på Forsbergs minne. Så jag känner väl att Forsbergs minne, återigen om man ska säga en grund, Mats, så känner jag att dagisfröknarna där var helt fantastiska. Jag känner en man tänker på henne, Gunilla heter hon. Ja, du vet, i Afrika till och med, så säger man många gånger att it takes a village to raise a child. Och lika så för mig tror jag nästan min känsla att förutom min morsa då, så min första morsa var Gunilla. Och det känns liksom att så på det sättet som jag växer upp här i Sverige, morsan är läkare, hon åker långt, alltså det är många timmar som är borta. Men att man får en sån kärlek från dagisfröknarna och Gunilla var verkligen, alltså gav kärlek till max, till alla. Men från det till att jag går till skolan på fågelskolan då, och då är det en fröken som heter Anita Nimeus. Och Anita gav mig, eller visade mig en tror jag hade en liten, vi skulle skriva en uppsats, liten uppsats, när jag var 9. Och då visade hon mig när jag var, liksom, spelade i Lyge då. Och så ser jag, står det att jag ska bli proffs. Och så var min värld. Och jag tror Anita välkomnade den, min känsla av det är sport, det är jag. Och jag tror jag känt det hela vägen, Mats. Från dagis till skola, till bildanden, till magistratsvägen där helt plötsligt så ser jag så många kulturer i ett. Jag vet vem jag är väldigt tidigt, Mats. Jag vet vem jag är. Jag är sportmannen, den svarta pojken som spelar idrott. Och nu, när jag säger den svarta pojken som spelar idrott så menar jag inte att jag är stereotypen. Nej, det menar jag inte. Faktum är, jag är svart. Jag är en pojke och jag älskar sport. Men det är så mycket mer som tilltalar mig med liksom Lund och hela världen. Och jag går min egen väg. Jag vet det, för jag har min säkerhet i sporten. Så hela min uppväxt, det kan vara bäster, det kan vara magistratsvägen, så är jag sportmannen eller sportpojken som vill bli proffs. Jag ska se här. Jag tror det ändå att jag började spela fotboll när jag var 6. Och sporten har väl alltid varit någonting som har tilltalat mig. Jag ser mig än idag till exempel som en sportman. Det är just någonting med sporten. Jag sket fullständigt i skolan när jag var som i första klass. Jag var nästan aldrig där. Så pass att min lärare var tvungen att ringa morsan och säga att din son är inte här. Och hon sa ju då att ja, var lugn, han kommer tillbaka. Jag lärde mig mycket av sporten. Det var min som... jag vet att jag ska liksom växa upp. Och då var med sporten. Så när jag var 9 tror jag. Och det var en kompis till mig som spelade handboll i min klass. Som tyckte jag skulle börja. Jag tror min första träning var idrottshallen. Jag vet att jag hade en kvinnlig tränare. Jag kommer inte ihåg det namnet. Men kort därefter så vet jag att demontränarna Håkan Jönsson och Peter Kristiansson kom in väldigt kort därefter. Och de tror jag satte liksom en standard, en kultur liksom av att ja, på den tiden, alltså, nu vet jag att det är annorlunda, men på den tiden att liksom vinna, våga satsa, ge järnet, hata förlora. Men, och det passade mig. De satte en grund som har känt att den har alltid varit med mig i min karriär.
Och din far?
Han utbildade sig, var det ekonomi han satsade på här, tror jag. Ekonomi var det nog. Och de skilde sig väl tidigt, när jag var 3 år. Så jag kommer inte egentligen ihåg så mycket under den perioden med farsan var i Sverige. Och jag träffade egentligen inte min farsa så många gånger i livet heller. Men jag tror väl det, han satte en, det blev en av de prägel på något vis. Han blev en myt för mig många gånger. Liksom. Farsan är sån, han är det, han är i regeringen, han gör det och det. Liksom. Men på distans. Så återigen, Mats, vill jag säga det här. It takes a village to raise a child. När Håkan Jönsson och Peter Kristiansson kommer in i handbollsvärlden då, till exempel då, så blir de någon slags fadersfigur. När morsan åker upp till Stockholm när jag är 11 år och jag vägrar, totalt vägrar åka till Stockholm. Det finns inte en chans. Jag har min värld där. Återigen, Mats, så är det för att jag vet att det är sporten. Här är jag någonting. Jag är så pass bestämd så att morsan liksom får ge upp den drömmen att jag ska till Stockholm. Så jag flyttar till först en familj från Kamerun. Jag tror det är egentligen min äldsta vän, han heter Gert Forje. Året efter flyttar jag till Ove och Sonja Persson. De hade 2 söner redan. Men de tog in mig som den tredje sonen. Och ja, ska jag säga. Ove blev ju också en fadersfigur. Sonja blev igen en modersfigur. Så min farsa på distans, han är myten, han är liksom, jag vet att det är min biologiska pappa och det är där jag har liksom rötterna ifrån. Och det blir en fin dröm varje gång jag hör någonting från farsan. Men han var egentligen inte Mats så mycket i mitt liv. Så att jag kan säga liksom att han påverkar mig på ett sätt som att jag är den person jag är idag för att han var där. Liksom. Nej, det är, så är det inte. Men han var en myt för mig, farsan.
För de skiljer sig när du är 3 och sen så flyttar han tillbaka till Liberia? Eller?
Ja, det gör han.
För att uppfylla en dröm som han har där? Exakt. Eller? Vad är liksom målet?
Ja. Han brukar säga till mig i varje fall att det var, han ville ha ett väst, ekonomiskt västafrikanskt, liksom oberoende ekonomiskt skulle Västafrika vara. Det var hans dröm. Och visst, han var ju ekonom då i grund och botten. Och det brukar han alltid säga till mig att jag vill ha ett ekonomiskt oberoende Västafrika. Och han ville ju jättegärna att jag skulle komma ner. Han skrev mycket för BBC. Jobbade någon gång då och då med regeringen tills han dog 94. Så han var väldigt verksam i Liberia på både politiskt och liksom, han brann för Liberia verkligen. Jag vet inte om ni känner till Marcus Garvey movement, you know, Pan African movement, där man var de svarta i USA speciellt och kände att vi vill tillbaka till liksom, där det började. Och Marcus Garvey då, jag tror min farfar brann väldigt mycket för Marcus Garveys tänkande. Så att när han var 6 år, det är en liten story här då, när han var 6 år Mats, så åker han med sin pappa med häst och vagn i Chattanooga, Tennessee. Och de ska korsa en bro. Och vid den bron, så när de nästan är över, Mats, de är nästan över med häst och vagn, så stöter de på en annan med häst och vagn då. En familj, en vit familj med häst och vagn. Så är de tvungna att backa hela vägen tillbaka med häst och vagn för att låta den vita familjen passera. Och då är storyn så här att min farfar då, när han är 6 år bara, vänder sig till sin pappa och säger: finns det någonstans i världen där den svarta mannen kan vara fri? Och då säger hans pappa då: ja, Afrika. Och där föds ju hans dröm då att ta sin familj till Afrika, och det blev Liberia. Jag tror en gång när min farsa var här för att liksom hälsa på, de få gånger han var, så sa han till mig att Sverige kommer aldrig vara tillräckligt för dig. Jag minns att jag var väldigt arg på honom när han sa det. Du ska inte komma här liksom och tro att du kan veta exakt vem jag är när du inte är här. Men han såg någonting i mig. Så när min karriär var över, Matt, så kan jag lova dig att mina tankar var bara Liberia. Det var bara Liberia. Det var liksom, jag kommer dö. En liten bit av mig kommer dö varje dag i Sverige om jag är kvar. Inte för att Sverige är dåligt på något. Alltså, jag älskar ju Lund. Det vet du om. Jag älskar Lund. Jag är så tacksam över att jag är född i Lund. Lund ger dig en ärlig chans. Eller gav mig en ärlig chans i livet att lyckas. Och jag lovar, jag tog det med, ge dem en lillfinger så tar jag hela handen. Liksom. Så var Lund för mig.
Med då skilda föräldrar och din mamma flyttar till Stockholm, uppstår det ju också så att säga, om man säger, ett familjevakuum för din egen del. För du börjar bo själv sen också.
Ja. Okej, så jag kände ju att när morsan åker upp till Stockholm och jag flyttar från familj till familj, så känns det ju som att om vi nu pratar om it takes a village to raise a child många gånger i Afrika till exempel. Men jag hade den inställningen här utan att jag visste om det. Men det kommer till en punkt där jag känner väl att jag vet att jag litar väldigt mycket på mig själv. Alltså, det blir så att man, jag har inte morsan där, jag har inte farsan där, jag åker till familj till familj, och jag känner att det är någonting i mig som växer i kraft av att, liksom att det här, jag kommer fixa det, jag kommer lösa det, jag är inte rädd. Det växer ständigt hela tiden. Så att när jag är 14, man, så säger jag till Sonja, jag säger till morsan, jag vill flytta. Och återigen så är det ju en av farsorna då, Peter Kristiansson, som fixar en lägenhet i, heter det, Bärbergatan, genom hans farsa då, som är ägare, får en trea där. Du kan själv tänka dig en 14-åring på en trea själv. Det är många misstag man gör. Så alltså det, det går inte så. Det är jättemånga misstag och jag är kung i min egen lya. Men det jag, samtidigt så vet
jag tänker lite grann på min egen son som jag precis berättade.
Just det, Mats. Och han är äldre än vad jag är. Jag vet. Det är inte barnsinne. Men jag kanske var Lund annorlunda, Mats, på den tiden då. Jag vet inte, men visst, jag hade ju ändå Lygi. Jag hade ju Alice, Buttan, Eva Persson. Återigen, de är också mossor för mig. Så jag var inte ensam på så sätt att man lämnar mig helt ensam. Jag var ju inte det. Men jag kände ju ändå att ja, de här personerna, de här figurerna, de har ett öga på mig. Att misslyckas i Lund för mig, det var nästan omöjligt. Inte när jag har en sånt nätverk liksom.
Vad är det för ett gäng som spelar i Pojkar 71?
Man hade sagt så här, alltså, om man hade sammanfattat det snabbt och kort och lätt, så är det ett gäng av intelligenta vinnare. Vad menar jag med det? Vi alla är ett gäng där vi respekterar liksom kulturer. Vi respekterar liksom att vi går i olika skolor. Vi respekterar att vi har liksom olika bakgrunder väldigt snabbt. Och för mig tycker jag det är ett slags litet testamente på att de jag är med, 71-erna, deras föräldrar, de är inte dumma i huvudet. Alltså, de vet vad världen handlar om. Liksom, att det, vi finns olika människor här i världen och vi är olika kulturer, religioner och vad det nu är. Och kommer man in i ett sånt gäng, speciellt alltså på 70-80-talet då, slutet 70, början 80-talet, där det inte är så många kanske svarta människor i Sverige överhuvudtaget. Att man känner alltid att man är lite passiv i början, eller att man pejlar läget innan man släpper loss. Men då känner jag att med ett sånt gäng är det bara till att köra. Och är det så att jag visar att nu ska vi spela för att vinna, så kan jag lugnt säga till dig att de andra spelar också för att vinna. Det var inte bara jag. Det var så Sweet 71, som vi brukar säga. Det är Torbjörn Karlsson, det är Christian Åkerman, det är Roger Svensson, det är Paul Ubelacker, och ja, jag kan nämna alla liksom, det hinner vi inte, men jag tycker det är bara att spelarna där, de ville vinna lika mycket som jag. Känslan av att spela med ett sånt gäng, att veta att man inte är ensam. Jag kan ha en dålig dag, Mats, men det kommer vara någon av dem som kommer säga till mig, skärp dig nu, eller vad fan håller du på med? Och när man sedan vänder sig om och tittar på den personen som säger detta till en, vilken energi man får från den personen. Han är med i matchen. Och det han säger till mig är, skärp dig nu. Och jag känner att jag är inte ensam. Jag behöver inte lyfta det här oket själv. Alla andra är med mig. Jag tittar till vänster, det är en kung bredvid mig. Jag tittar till höger, det är en kung bredvid mig. Jag tittar bak målet, det är en kung i målet också. Liksom. Jag tittar på mig själv, självklart är jag kung. Så, vi ska vinna den här matchen. Så det är bonden vi hade. Vi vann ju allt.
Och som du säger, ni spelar för att vinna. Mm. Och gör det dessutom. Mm.
Om jag tar bort laget för ett ögonblick, så vill jag titta på Birte Hansson, Buttan, och Alice Jakobsen. De blev våra tränare efter Peter och Håkan. Och Peter och Håkan liksom säger till oss att vi måste lämna här nu, för vi ja, det, vi har så mycket att göra och de förklarar för oss och vi känner att det finns en liten sorgsen liksom, tid där. Men de säger till oss att men vi tror, eller vi vet att vi har hittat de absolut bästa tränarna för er. Liksom, och vi tänker, aha, okej, vad händer här nu? Och så säger de då Buttan och Alice. Jag har varit med dem bland 70-erna då. Och för mig när de säger det, det är som, åh, ja, men vinnarkulturen är intakt. De här, uff, Alice och Buttan, oj, oj, oj. Och på den tiden, Mats, jag kommer ihåg så många lag som sa till oss, hur kan du ha kvinnor som tränar och så vidare? Okej, jag kan säga som att jag har aldrig känt en bättre taktiker än Alice. Alltså hon såg det så blixtsnabbt om vi behövde förändra någonting. Ett av många minnen då, det är liksom, det är, jag tror det heter Pojkallsvenskan. Och vi vet om att vi kan slå rekordet. Före oss så var det 70-erna då som hade slagit rekordet. Då. De vann allt förutom en match där de spelade oavgjort. Före det så var det 69-erna som hade slagit rekordet. Och vi vinner och slår rekord med de här två tränarna. Och det blir en bond för livet. För oss, vi som var med i Sweet 71. Det här, vi slår rekord. Vi är svenska mästare. Dessa två tränare som är kvinnor liksom, första gången det händer någonting och så vidare. Vi skriver lite historia. Jag spelar på vänsterkanten och lobbar in mitt första mål. Det stämmer. Jag kommer ihåg det målet. Det är rätt. Katrineholm.
Detta blev början på en väldigt lång karriär, ja, ja, i Lugis A-lag.
Ja. Jag tror att det var väldigt viktigt för mig att spela med, alltså i början då, spela med folk som jag kände mig bekväm med på så sätt att de accepterar mig. Så jag kan tänka mig att karriären blev så pass lång i Lugi därav. Men jag gör i och för sig en avstickare till Tyskland och Bundesliga, men det var viktigt för mig att spela som jag känner liksom. Och det här liksom att på den tiden så var det väldigt mycket Lugi spelare alltså som spelade från knuda då, som vi säger, till elit. Det var ju alltså brother Nilssons, Jens Nilsson, Emil Nilsson, Jash, Jonas Persson, jag, Palle, Tobbe. Det var många från Lugi som spelade tillsammans i A-laget. Den här långa karriären i Lugi är bara då testamentet för Lugi, att kulturen, Lugis kultur, att man värnar så mycket om människan. Det är inte bara handboll, utan och också grundvärderingarna. Jag hade aldrig Arne Lindström. Det var andra som hade det. Men han är ett exempel på liksom hur man värnar om klubbens värderingar. Tar jag Gert Malmros som jag såg upp till. Lars Laban Andersson. SG. Bosse Bonov. Jag hade en, jag tror han spelade tränade 65 när jag brukar Åskguden Thor. Axel Detner. Jan Rasmusson. Pekka Lagerlund. Jag kan nämna hur många som helst. Men när man är liten och så ser man de här tränarna som tränar de här lagen, man ser ju upp till de människorna. Man, liksom, det är ordning och det är regler i Lugi, liksom, det är som en kultur. Och de värnar om det så hårt.
Men du, apropå det här med det du ser upp till, för jag tror att man får inte heller glömma bort att det var ju väldigt många som såg upp till dig sen. När du blev äldre så var ju liksom du det som det många tittade på.
Ja, ja.
Inte minst, du hade ju en extremt spektakulär spelstil. Var kommer det här ifrån? Din spelstil. Du nämnde att du spelade både basket och fotboll.
Precis.
Kanske var bättre i fotboll än i handboll.
Ah, det var jag, Mats. Jag var bättre i fotboll. Det är ingen snack om sak. Enligt mig. Men visst... återigen tror jag det som man är som person. Jag är en... Jag älskar vara fri. Verkligen, jag älskar vara fri. Kanske därför jag inte har slagit mig till roen med och gift mig och så vidare. Men om vi kör en yogi, som vi kan säga det då, en kombination. Ingen behöver ju, vi behöver inte fullfölja. Jag menar, är läget redan presenterat för dig, Mats? Ja, då tar man ju läget. Är det så att jag känner att ja, men jag kan, den här gubben kan jag göra hur lätt som helst utan att hålla på med någon växling hit och dit, då gör jag det. Givetvis, utan för lagets skull. För lagets skull. Samtidigt också då, Mats, ska jag säga att om det är lika i en match och det är slutsekunder, då vill jag ha bollen. Jag vill avgöra. Jag tar gärna på mig det. Det enda jag ser framför mig är vinst. Och därefter kanske kommer liksom huvudrubrikerna. Jag ser aldrig liksom misslyckandet. Men för mig var det alltid viktigt att uttrycka mig som jag ville. Både på och utanför plan. Så att ja, min spelstil var, jag hoppade väldigt högt, spänsten och så vidare, explosiv, väldigt snabb. Och egentligen, man ska säga så här, jag var snabbare än vad folk tror. Jag menar, jag kan säga att ibland så kände jag att för att inte öka pressen på mig själv, så om jag ska springa 100 meter till exempel, så kanske jag höll igen. För att myten var redan där, Mats. Det var liksom, om du säger att folk ska upp till mig också. Och jag kanske inte var den bästa att hantera att folk ska se upp till mig på den tiden. Jag vet att många gånger så när någon vill ha autograf så brukar jag tänka, men varför vill du ha autograf av mig? Jag struntar i det. Jag kanske inte var riktigt beredd på det, Mats. Jag vet inte, det känns så. Att jag var inte liksom, nej, jag vill vara för mig själv och jag vill gå min egen väg och ingen ska behöva. Jag är på min kant. Så även så med sporten, med idrotten, handbollen. Därför liksom det här spelstilen jag hade. Alltså, att hoppa älskade jag. Min personliga träning var mycket hopp. Man säger plyometric today liksom. Och jag visste, utan att tänka på det, så var det plyometric training jag gjorde väldigt mycket.
Vad är det?
Det är som, det är väldigt mycket för explosivitet och snabbhet. Man hoppar väldigt mycket i plyometric. Men det var så naturligt för mig. Jag älskar det. Och nu på 3 år sedan fick jag reda på att det heter plyometric. Och man gör det mycket för så vidare. Wow, men herregud. Det var jag. Men så min spelstil blev därav explosivitet, snabbhet och spänsten. Det levde jag väldigt mycket på. Jag kände många gånger liksom att när det gäller en mot en, då känner jag sån överlägsenhet. Där kände jag att oj, där är nog inte många som tar mig. Och har man den känslan när man spelar handboll? Det var en incident för många då. Det var också på 90-talet då. Och vi hade ett poolsystem. Ett poolsystem då i handbollen. Och vi var med Guif, Eskilstuna, i det poolsystemet. Och vi mötte dem 3 gånger då i serien. Och i de 3 gångerna så är det en spelare. Den här spelaren då... De har 2 liksom Jimmy på linjen i Guif. Den ena heter Jimmy Jansson. Och det är inte Jimmy Jansson jag tänker på. Jag tänker på en annan Jimmy. Lockigt hår och linjenspelare. Folk som känner till handboll vet vem det är. Men liksom. Och den här spelaren då, Jimmy, med det blonda lockiga håret, säger till mig för 3:e matchen i rad någonting om min hudfärg. Och vi spelar i Eskilstuna. Och vi kontrar in ett mål just då. Och jag backar hem lite grann snart. Och så stöter jag på Jimmy på, när jag backar hem. Och så vänder jag mig om till Jimmy och säger: är du rasist? Och han säger inte ett ljud. Och det är allt jag behövde veta från Jimmy. Under den tiden. Okay, den här killen är rasist. Och så efter slutsignalen om att så ska vi skaka hand. Vi skakar hand med alla. Förutom Jimmy givetvis då. Och Jimmy reagerar kraftigt och vänder sig till en domare då som är väldigt känd för handbollsfolket då, Christer Broman. Och så säger han: oj, kolla vad han gör! Och så säger Christer: ja, jag ser. Men vi kommer in till omklädningsrummet och Petter Berg, som är målvakt då, kommer fram till mig och säger: men varför skakar du inte hand med Jimmy? Så jag berättar helt lugnt för Petter. Liksom, ja, Petter, jag... Han är en rasist. Och jag frågade honom och han gjorde så här. Han sa inget. Och Petter blev fly förbannad. Riktigt tokig. Så han går in till domarna, Christer Broman, och berättar vad som hände. Och jag tänker, i efterhand tänker jag: fy fan Petter, wow. Men så tänker jag också: det är ju inte Petter som ska göra det. Det är jag som ska göra det. Det är jag som ska stå upp för alla andra med min hudfärg och så vidare. Det är jag som ska göra det. Men Petter gör det. Och all kred till Petter, men... och det är dåligt av mig att inte göra det. Det är en annan incident också då, som jag också stör mig hur mycket på. Alltså verkligen stör mig. Och det är dumma på från Trelleborg. Och vi spelar en semifinal mot Drotten och sådär. Och jag har Alexander Hansson bredvid mig. Han är vänstersexa då. Och när vi spelar då, och vi ska liksom, jag tror det är frikast och vi är i försvaret. Och så hör jag apljud bakom mig. Och så säger han: mommy, mommy. Och så fortsätter han med apljuden. Och det är domaren då. Och jag vänder mig om och tittar på domaren. Och jag är förbannad. Men jag är också väldigt lugn. För jag spelar match och jag tänker att vara cool nu. Och så är det Alexander Hansen bredvid mig som reagerar och säger: ah, du glyttine. Ah, sluta. Ah, vad fan. Liksom, och klagar på honom. Men där och då, Mats, jag skulle gått av banan. Sagt till sekretariatet varför jag gav banan och skulle gjort en anmälan där och då. Men jag gör inte det. Och där tycker jag, på ett sätt är jag väldigt självisk. Jag tänker på mig själv. Jag behöver inte göra det. Jag är lugn och så skitsamma. Men nej. Jag måste stå upp där för inte bara mig. Jag måste stå upp för alla andra som är av denna hudfärg eller alla andra minoriteter. Jag måste stå upp där. Alltså. Och det är väl det jag ångrar mest av allt under min handbollskarriär. Det är en sak att gå sin egen väg. Det är en sak att vara en bohem, kan man säga det här, men och vara på sitt hörn. Men när det väl är frågor som är så viktiga, som berör oss alla egentligen, att jag inte liksom, ja, steppar upp och säger nej och markera. Jag skulle markerat otroligt mycket. Jag skulle markerat för Jimmy Jonsson. Jag skulle markerat för den här domaren. Jag skulle markerat för liksom handbollsvärlden här i Sverige. Jag vet att Martin Larsson som spelade i Västra Frölunda då, han var den som stod upp med Erik Hajas och Guif och det så hela. Han tog tag i det hela. Och det ska han ha, jag menar, idag kan jag bara säga fantastiskt Martin. Det är helt rätt. Men jag skulle ha varit där med Martin.
Men du spelar UVM där. Ni spelar en final mot Ryssland. Eller i Ryssland hette de inte då?
Ja, det är semifinalen där. Mm. Men det är första gången som ett svenskt landslag vinner över ett, ska vi säga då, ryskt lag. Eller ryskt landslag. Så vi går till final. Och vi möter då Jugoslavien, som heter då. Och vi får stryk där i finalen. Men återigen, alltså, om vi går tillbaka till liksom vinnarkultur, spelare som man litar på. Vi var 4 från Lugi till exempel. Nej, vi var 3. Men okej, vi kan ta upp det här igen då. Paul Ubelacker skulle ha varit med i U-landslaget. Men det är återigen för att vi hade, inget ont om Uffe Schäfert, fantastisk tränare. Men han var ju drottränare. Så han tar ju med sin spelare. Före Palle. Och Palle på den tiden var nog den bästa spelaren. Alltså Palle hade en peak där. Där han var helt vansinnigt bra, vass. Alltså, han skulle, och det kunde vara, och Palle kanske kunde varit skillnaden där. Mellan ett guld och ett silver. För Palle var, alltså han var hetast av oss alla. Och Palle kommer inte med. Och utan det är en annan från Drott som kommer med. Vilket är, alltså, verkligen, det är fel. Palle skulle ha varit med och det kunde ha varit skillnaden mellan guld där. Och det har jag alltid tänkt, så det är inte, jag säger inte bara nu, utan verkligen, det har jag alltid tänkt. Vad fan kommer inte Palle med för?
Så, ja. Men är du och vem är det mer som är med i det?
Det är jag, Torbjörn Karlsson och Anders Bengtsson. Så vi är tre. Skulle varit fyra, men vi är tre.
Skulle varit fyra, då hade varit guld.
Ja, skulle varit fyra, då hade varit guld. Säkerligen, och det är ett lygiskt förtjänst då att vi vinner IVM då. Helt klart. Ja. Så jag är 20 väl när jag debuterar i Bengans liksom, landslag. Men då är liksom det är alla de här Wislander, Carlén, Mats Olsson, Magnus Andersson. Det är stora namn där. Så Bengan vill att jag ska spela på kanten. Och på den tiden man så var jag kompromisslös. Och jag säger inte att jag ångrar mig idag. Jag ångrar mig inte idag att jag var så kompromisslös. Utan jag var sån. Jag tyckte att jag skulle spela på 9 meter. Jag mådde dåligt när de satt ut mig på kanten. Jag ville inte prestera. För jag var rädd för att liksom, gör jag det så är jag fast på kanten. Så det blev liksom en slags moment 22. Hur ska jag göra här? Om jag nu hade liksom spelat fotboll. Jag tror jag var en större talang i fotboll nämligen. Men hade jag nu spelat fotboll. Självförtroende. Ett fotbollslandslag. Ett fotbollslandslag tror jag var mer. Man hade mer känslighet för det mångkulturella. Jag kanske stod ut lite grann för mycket för Bengan kanske. Det är min egen teori många gånger. Sen kan det också vara att hej, han tyckte jag var en kantspelare liksom, punkt slut. Men
han kanske tyckte att det fanns bättre spelare.
Precis, han tyckte det fanns bättre spelare liksom där. Så så är det bara ju. Och jag tycker att nej, jag ska spela på 9 meter. Bengans landslag var Det kändes som att man skulle vara ett styck. Och då menar jag bara att jag tycker till exempel att en Umberto Brejkovic skulle spela, fått chans i landslaget. Men han kanske var lite udda. Jag tycker Thomas Axner skulle spela i landslaget. Men han kanske också var lite udda. Så där, liksom, han ville vinna, ja. Men Umpa ville vinna. Alla ville vinna. Men vi var inte riktigt vi var inte stöpta i samma form. Och då menar att fotbollen var lite längre där, Mats. Att acceptera skillnader eller att vi är inte samma, men vi har samma liksom, mål, vi ska vinna. Det kan mycket väl, Mats, det kan mycket väl liksom, man kommer från ett ställe som man känner väldigt väl till och så kommer till ett nytt ställe och så kanske man i sig själv då ska liksom försöka anpassa sig lite smidigare, om man säger så. Istället för att liksom bara vara en bulldozer och gå in. Men jag tror inte, Mats, att jag var en bulldozer på så sätt att jag var nog inte den som pratade mycket. Nu pratar jag mycket här. Men
det är ju hela idén.
Ja, eller hur? Så, men när jag spelade handboll och sport så lät det liksom min planen där jag gjorde på planen, det fick tala för mig. Så jag var nog inte en person som var bökig och stökig och i vägen och tog massa plats. Det tror jag absolut inte jag var. Utan jag var nog väldigt egen och gick min väg och hade liksom min stil på det viset och kanske var kompromisslös på det sättet. Men jag tror liksom att anpassa mig till att känna någon eller försöka smälta in ett gäng och inte förstöra någonting på ett sätt som är så pass negativt så att det är helt omöjligt att ha den här personen i ett lag. Nej, det så har jag aldrig varit. Det är väl inte så att det viktiga för mig innan jag åker från Lund, det är väl att jag får en utbildning. Så det året så blir jag utbildad. Jag är livvakt. Jag har liksom certifikat. Jag är livvakt. Så jag tänker, okej, men då har jag min liksom, plan B. Det kan vara ju så svårt om man blir skadad och vara livet om man är skadad. Men det var min plan B liksom. Okej, nu har jag den utbildningen. Så att nu är det väl liksom fritt
en,
fram.
En halv bra ja. Plan B. Ja.
Men nu har jag den utbildningen, tänker jag. Nu är det dags att prova något annat. Och jag var också redo för det egentligen. Och jag tror också Thomas var väl redo för liksom, Axner då, Thomas Axner. Han skulle till Gummersbach. Och det stod mellan Gummersbach och Norton för mig. Men jag tog Norton. För jag skulle spela på 9 meter. Och det var med Kent Harry som tränare. Och det var ett äventyr på så sätt att nytt språk, nya lagspelare som man inte kände till, och man har pengar att spara eller spendera.
Vad gjorde du?
Jag sparade väldigt mycket. Faktiskt. Jag satsade på det. Nu ska jag bli miljonär och så vidare. Så snabbt som möjligt, tänkte jag. Men det livet i sig passade mig som i handsken. Att nu var det tillåtet med att vara proffs.
Så för där är det ju väldigt så här. Det är du
ja.
Ska bara prestera. Liksom.
Precis, det är det verkligen. Och där får man lov att vara proffs på så sätt att du ska inte göra någonting annat. Lund under den tiden då var inte riktigt, vi var inte där än. Utan man skulle ha något annat yrke eller utbildning och så vidare. Och det passade aldrig mig. Nej, jag är sportman, punkt slut. Nu har jag min utbildning så nu kan alla hålla tyst. Tänkte jag. Men det livet passade mig. Som i handsken. Och jag tror att förutom att lära sig tyska så lär man sig liksom också att ja, växa upp. Bli en man. Jag kommer ihåg mina liksom, the boys. Det är familj för mig. Det är mina vänner här. Big Kid och alla de här. När de såg mig efter ett år liksom, tänkte, de åkte ner till Tyskland. Tänkte, vad hände med dig, man? Du är så världsvan, brukar de säga. Ja, det, så är det nog, tyckte jag då. Men mycket hände då. Man växte upp. Det var så nytt och roligt. Också det här adrenalinet man söker, matcherna. Jag kom också, under den perioden så tatuerade jag in också Courage här på min arm. Tatuerade Courage. För att hela tiden ständigt påminna om att våga. Så bara spela ut. Tro på dig själv och så vidare. Och det var en väldigt rolig period i min handbollskarriär.
Vem är det du spelar med i Nordhorn? Nordhorn?
Okay, det är ett väldigt stort svensk gäng då. Vi är så här, Ola Lindgren, Robert Andersson, Jesper Larsson, Johan Pettersson, Thomas Eriksson, Andreas Larsson. Och så då, den norska klacken då var Glenn Solberg, Frode Hagen, Frode Tjej, Stein, så heter han Stein någonting, och Marius Riese. Så det var många från Norden givetvis. Och så en del tyskar och den som var världsbäst, Dragan Skribic, Jokern Fratz, med en gammal vänsterkantspelare. Men det var som ett nytt gäng man får lära känna. Och de är ju proffs ute i fingerspetsarna. Och man hängde på det liksom. Det var stort. Alltså,
och hur var Bundesliga då?
Ja, det var världens bästa liga. Det var spelare. Det var så. Man mötte dag ut och dag in så mötte man världsspelare. Om det inte var Kiel med Bislander och Perunicic så var det andra dagen med Kolarov. Och liksom det var bara världsspelare. Dusjebajev och Jun. Och det är det som var så roligt. Liksom, att man fick mäta sig med de bästa. Känslan var nog mer när det gäller Norton eller när det gäller min karriär som handbollsspelare att jag kommer alltid titta på laget först. Vem är det som jag har vid min sida som jag kan lita på och känna så. Det är det första jag tittar på.
Och Norton lät ju onekligen rätt stabilt.
Ja, på den tiden var det. Alltså det var, jag menar Ola, ska vi säga världens bästa handbollsförsvarare på den tiden. När Dragan Skribic kom, han blev senare utsedd till världens bästa spelare. Vi hade en sån mittnia som Glenn Solberg, Johan Pettersson, och jag gillade Jesper Larsson som målvakt. Men ett sånt lag är stjärnspäckat och skitbra, men faktiskt det konstiga är att när jag spelade min bästa handboll, eller när jag spelade liksom med den spelaren som Lugi tog till Lund, han hette Thomas Westerlund, men han blev skadad och vi fick inte se den absolut bästa versionen av Thomas Westerlund i Lugi. Jag är övertygad att han hade varit proffs också i Tyskland. Men vi hade, om man tar så, vi hade en spelare som Pelle Kjell. Jag spelade inte mycket med Pelle Kjell. Han stack väldigt tidigt när jag, innan jag kunde etablera mig. Men vi alla vet när det gäller Pelle Kjell, han var en spelgeni. Jag vet inte, jag har aldrig spelat handboll så lätt. Det flöt på. Som med Thomas Westerlund. Jag visste, han behövde säga mycket till mig. När han växlade upp mig. Jag var fascinerad av hur han växlade upp mig. Liksom. Hur fan kan han dra på sig så mycket folk och sen så växla upp mig? Jag kan inte själv göra det. Men Westerlund behövde inte säga ett smack till oss. Eller till mig i varje fall. Jag kunde bara följa hans rörelsemönster. Jag har aldrig spelat med någon sån spelare, tror jag. Som har ett sånt rörelsemönster som passar mig själv. Så bra. Men han var också ett geni. Han var så riktigt vass spelmotor. Det var njutning att spela honom. Det var, för allting var en dansbero som honom när jag spelade honom. Så, och jag kunde ha spelat med honom till exempel. Innan jag blev proffs. Det var att sitta och innan jag blev proffs. Men han, så han kan jag liksom mäta mig med alla spelare som jag har spelat med utomlandet, proffs och så vidare. Det har aldrig varit någon sån som har dirigerat mig på en handbollsplan så lätt, som så enkelt, som jag förstår så snabbt som Thomas Westerlund. Så att, och det har jag alltid känt. Alltså. Alltså när det gäller att dirigera en och hur ska du spela och spela igen. Sen hade vi som Palle och Tobbe Karlsson. Det var andra spelare. Tobbe spelade på linjen. Så att det var inspel till Tobbe. Eller så. Han var ju en målspruta, Tobbe. En galen målspruta. Han är ju en av dem som jag alltid brukar säga när det gäller avslut. Så är han en av dem som jag som kan säga, av alla spelare jag spelat med så är Tobbe en av dem som kunde avsluta. Han är alltid, jag nämner honom utan att säga en topp fem, utan det är, jag säger bara att Tobbe var en av dem som var absolut bäst. Och jag jämför honom med Skribic i avslut. Jens Nilsson tyckte jag också var liksom en naturlig målspruta. Axner var också, han hade så mycket mentala grejer. Just den bolljäveln ska in liksom. Sån är Thomas. men just i sådana här sköna, coola, självsäkra avslutaren. Det är Tobbe Karlsson, det är Jens Nilsson. Liksom. Det kunde man se. Liksom. Man är säker på att ge bollen till Tobbe så är det mål. När jag kommer till Lugi, tillbaka till Lugi igen, så förhandlar jag om att det är ingen styrketräning för mig. Och den jag förhandlar med säger ja. Okej, vi kör på det. Men nu ska man veta så här, Mats. Jag känner min kropp väldigt väl. Jag har alltid sagt att min kropp är gjord för idrott. Än idag, Mats, så är jag blixtsnabb. Än idag dunkar jag. Liksom, det är bara så, det är fakta. Så jag känner att nej, jag ska inte förstöra någonting här nu. Och som jag sa innan, den här plyometriska eller plyometric träning. Jag gjorde ju den. Och den är ju för spänst, snabbhet. Det är för styrka också. Explosivitet. Så jag var inte helt fel på det ändå. Men det var bara att det var utan vikter. Och jag älskade den friheten utan vikter. Men man kanske behöver vikter, Mats. Inte så att jag hade rätt. Utan jag bara känner för mig, för min egen del. Jag kunde min kropp väldigt väl. Och detta var detta jag ville göra. Och som jag sa innan, jag var väldigt kompromisslös under den perioden.
För där är, jag tror det är i den artikeln så är det att jag ska inte styrketräna, jag ska basta istället.
Ja. Okej, okay. Mats, du vet. mina handlingar då, jag tänker själv tillbaka på den tiden. Mina handlingar, hur fan kunde jag säga det? Eller varför sa jag det?
Men jag tror återigen, alltså, Du odlar ju lite grann myten av dig själv.
Ja.
Onekligen. Vad är det som gör att du bestämmer dig för att sluta?
Då känner jag att motivationen är slut. Det som jag sa till farsan för länge, länge sedan innan då, 94. Nu är det dags. Och jag har alltid sagt till mina vänner, the boys och så vidare, att jag kommer att flytta. Det är som det är klarstått. Lika säkert som jag var när jag var 9 och sa att jag ska bli proffs, så var det här lika säkert att jag ska flytta till Liberia.
Till ett land som du har besökt men inte bott i? Och...
Nej, jag har inte bott där från som jag var väldigt, väldigt liten. Alltså, men jag kommer inte ihåg någonting av den åldern då. Jag var 5 kanske. Något sådär. Landet är nytt för mig, men jag hade varit där ett år innan och sett liksom, hur det ser ut. Jag hade fått liksom, inspiration av att nej, men det här känns rätt. Och det som jag startade då, om det är ett biobränsleprojekt, det är utåt sett det jag startar. Men det är någonting annat jag gör mellan där, Mats, eller som också är mitt mål. Och det är min utbildning. Jag är utbildad personskyddare, livvakt. Men det är bara det, Mats, att jag vill inte säga till någon här i Sverige att hej, nu kommer jag att jobba som livvakt. Och speciellt inte för min morsa. För det är, hon har en väldigt dålig erfarenhet av Liberia. Hennes lillebror dog på ett väldigt hemskt sätt. Farsan dog ju på ett sätt som också väldigt hemskt. Så jag highlightar, eller jag lägger mer ton på liksom, entreprenörskapet och biobränsle och så vidare. Men man ska veta att i samma veva så är jag ju livvakt. Jag hade ett väldigt bra jobb i 7 år. Säkerhetskonsult för en senator. Och sen så hade jag blandat med andra uppdrag, man, som var, ja, ibland så tänkte jag, vad i helvete gör jag? Det här är totalt vansinnigt. Jag ska aldrig göra det igen. Aldrig komma i den situationen igen. Och jag befinner mig av någon anledning i samma eller likadan situation igen. Och det är
för det här är ju på liv och död.
Ja, det är det. Jag säger inte att Liberia är, ska jag säga. Nu tänker folk, oj, Liberia är farligt och så vidare. Men jag kan säga att Liberia är inte farligt. Och samtidigt kan jag säga att saker och ting händer i Liberia. Så det är väldigt motsägelsefullt. Där man minst anar att någonting ska hända, så händer det saker. Men det är bara för att infrastrukturen, den allmänna säkerheten, alltså the four cornerstones, pillarstones, säkerhet, utbildning, vården, lag och ordning, det juridiska, det är så dåligt i Liberia. Alltså, Liberia är extremernas land. Och då menar jag, man blir så ledsen, extremt ledsen, och man blir så glad, extremt glad. Alltså, känslorna är, det blir så tydligt. Jag är ingen NGO-människa, non-governmental organization, som Röda Korset, UNICEF, Oxfam, Mercy Corps, eller så vidare. I Liberia funkar det inte.
Det gör inte det?
Nej. Kanske gör någon annanstans, men i Liberia funkar det inte. Jag ser, vad ska jag säga, man ber om mer och mer och mer. Liksom, det blir ett beroendeskap som är för mycket, Mats. Nu räcker det. Skillnaden mellan Lund till exempel och Liberia. Jag växte upp i den här miljön. Och jag tänker, det är inte en dag jag tänker på, fan. Människorna jag känner i Lund, deras kapacitet, hade man kunnat få den resurserna och involvera människorna jag känner. Jag kunde väl ha sagt någonting att jag jobbar som det och vad jag gör, men jag höll det för mig själv. Så känns det lätt att prata om det nu. Här och just nu, Mats, så känns det, nu kan jag släppa på detta. Nu, för jag ska inte göra det längre. Jag slutar med det. Men det är det jag gjort, alltså huvudsakligen i Liberia.
Men vad är din dröm i Liberia?
Okej. Min egen personliga dröm är att få hålla på med sport, idrott. Och då tänker jag på ungdoms- och barnidrott. Att bygga upp det. Alltså. Hade jag sagt, du har redan nämnt fotboll och handboll. Då ser jag på det på 2 olika sätt. Handbollen. Det vill jag göra till ett nationellt sportprogram. Det är ute i skolor, det är ute i områden. Och så spelar vi handboll. För jag vet precis vad Lugi står för. Jag vet vad det gav mig. Det sociala och så vidare. Där är jag kung igen i Liberia. Handboll är jag kung och sätter det på den nivån. Bland barn och ungdomar. Fotboll är business. Fotboll är långt framme i Liberia. Vi har ju en president idag, George Weah, som är utsett 95-96 till världens bästa. Men även han är ju så korrupt. Förutom korruption så är det drogerna the next big thing i Liberia. Det är bara för mycket. Det är helt omöjligt. Det är därför jag vill flytta ut till från Monrovia till exempel. Men sporten här har spelat en så stor roll överallt i världen. Det kan också vara en del i den liberianska lokala ekonomin. Därför att vi producerar världsspelare eller atleter. Fotbollen är mycket det. Sporten är en väg som jag säger, även om det är professionellt eller socialt och så vidare, så kommer vi bygga karaktärer. Vi kommer vinna och vi kommer förlora. Men vi kommer sätta en standard, så pass hög standard, så att jag är nästan garanterad på över att drogmissbruket eller kriminella aktiviteter, allt det där ska sjunka. Alltså. Det är för mycket idag. Så min dröm är att ta sportsektorn, äga den. Var kung, nej. Nej, men äga den, Mats. Men med hjälp av Sverige och de människor jag känner här. Så att jag tänker på Sverige, Liberia, att kunna föra ihop dem. Vilken dröm det hade varit, Mats. Kan jag föra ihop de här två så är jag inte paradiset kanske, men det är cruising time hela resten av mitt liv. Liksom. Det hade varit drömmen för mig. Verkligen.
Stort tack för att du ville vara med i Lunds stolthet. Underbart att ha dig här.
Tack så hemskt mycket, Mats. Det var hur skönt och coolt som helst att vara här. Tack så mycket.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.